och välkomna till krimkalenderns påskkrim 2022.
Ja, välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju tredje avsnittet av totalt fyra.
Ja.
Och ja, det är jag som har berättat de första två. Nu är det Jennys tur att ta över.
Ja, nu är det min tur.
Mm.
Och vi har en gäst, precis som vi haft de två första avsnitten. Josefin Molén, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Ja, men om vi ska bara ta en liten sammanfattning av vad som har hänt i avsnitt 1 och 2 här då, så pratar vi om Sheila Davalou och Paul Christo, som är ett gift par. Och i första avsnittet så fick vi höra att Sheila kanske inte hade varit helt ärlig så där från första början när de träffades, men de var tillsammans i ganska många år innan de gifte sig, och de har inte så mycket att prata om.
Nej.
De har inte så mycket gemensamt.
Nej.
Och de har inte så mycket tid tillsammans heller, för att båda två har väldigt mycket jobb och grejer, och dessutom så måste Paul flytta ut för att Sheilas bror ska komma och hälsa på. Och jag avslutade det avsnittet med att berätta om att, Sheila försöker få i Paul vad hon kallar vara liksom kosttillskott och vitaminer.
Precis.
Men man får väl anta att det var ett mordförsök.
Ja. Och inte någon riktig, vi fick ingen anledning till eller motiv till det här mordförsöket.
Nej.
Utan nej, det är fortfarande mystiskt.
Mm. Precis. Sen är avsnitt 2 då, så berättade jag om hur Sheila föreslår för Paul att de ska göra en lek, en liten sexlek som går ut på att man ska ha ögonbindel på sig och man ska vara handfängslad, och så ska den andra då liksom gnugga grejer, vardagsgrejer från lägenheten på ens kropp, och så ska man gissa vad det är. Och på något vis då, man får tro på Sheila, så av misstag så blir då Paul knivhuggen.
Mm. Han ramlar på kniven, va?
Ja, han ramlar på kniven.
Just
precis. Precis. Efter många om och men, hon ringer 911, men ambulansen kommer aldrig. Och till slut så skjutsar hon då Paul till akuten, men hamnar på en avlägsen parkeringsplats bakom sjukhuset, där hon då knivhugger Paul en tredje gång.
Ja.
Ja.
Och sen så har vi då haft ett polisförhör mellan Allison Carpentier och Sheila, där Sheila först ljuger, så det bara visslar om det.
Mm.
Men det blir ganska uppenbart för alla att det är lögn. Paul har ju faktiskt berättat vad som har hänt. Han överlever.
Mm.
Han är inte död, han överlever operationen. Och så avslutade vi med att Allison, den här kriminalpolisen då, har märkt att Sheila har ju inte ringt 911, men hon har ringt någon som heter Nelson. Och de tar reda på vem den här Nelson är, och så åker de och hälsar på Nelson, och en hyresvärdinna frågar då, ni måste vara här om det här mordet. Och de bara, nej, vadå mord? Det är en mordförsök på sin höjd. Nej. Hon dog.
Mm.
Och där den cliffhangern jag lämnade er med,
den var jobbig
igår.
Mm. Mm.
Men Jenny, take it away.
Ja, och jag kommer lämna Sheila ett tag faktiskt.
Mm.
Och vi ska dessutom hoppa tillbaka i tiden. För Sheila knivhög Paul den 23 mars 2003. Men när det här avsnittet börjar så hoppar vi tillbaka till ungefär sommaren innan, alltså sommaren 2002. Anna-Lisa Raimundo är 32 år gammal. Hon har en ljus framtid framför sig. Anna-Lisas mamma Susan är barnläkare och hennes pappa Reynaldo är läkare. De emigrerade från Filippinerna till USA när Anna-Lisa och hennes syskon var små. Och jag vet inte, hon har en lilla syster som heter Bernadette. Men jag vet ingenting om fler syskon, men det uttrycks som syskon och inte syster, så att jag antar att de är fler. Anna-Lisa är tajt med sina föräldrar och med hela sin familj och släkt faktiskt. Och hon ringer till sin mamma minst en gång om dagen, ofta två. Lite som jag är. Anna-Lisa beskrivs som väldigt smart, söt, charmig, humoristisk och samtidigt lite tillbakadragen. Hon är eftertänksam och jordnära, sprallig men utan att tappa kontakten med marken. Anna-Lisa har pluggat på Harvard och sen har hon tagit en master på Columbia University i New York. Hennes föräldrar, de hade varit så omåttligt stolta när hon tog examen. Och de hade liksom ofta pratat om föräldrarnas jobb, för båda två var ju läkare, under sina familjemiddagar. Och Anna-Lisa hade också blivit intresserad av liksom medicin och vård och hälsa. Anna-Lisas föräldrar, de vet hur hårt Anna-Lisa hade arbetat för att komma dit hon är nu, med hela världen framför sina fötter. Som en belöning när hon tog examen så köpte hennes föräldrar en lägenhet till henne. I ett lyxigt område vid havet i Connecticut. Att köpa en exklusiv lägenhet hos sin dotter, det är inga problem för de två framgångsrika läkarna. De är glada att kunna ge henne det som en liten belöning för att hon satsat och lyckats. Anna-Lisas lägenhet ligger närmast havet med full havsutsikt. Hon älskar sitt liv. Men hon vill ha en familj också. Hon tror på sann kärlek och längtar efter att träffa mannen i sitt liv. Hon vill slå sig ner och skapa sin egen lilla familj. Delstaten Connecticut ligger precis vid New York, så det är en rätt dyr delstat. Och hennes bostadsområde, det hör till liksom de dyraste i den delstaten. Och i dagens penningvärde kostar lägenheterna där från $600,000, vilket är ungefär 5,8 miljoner svenska kronor. Det är liksom för den minsta lägenheten.
Mm.
Och utöver det, och det här tycker jag låter som märkligt, men hyrorna, alltså din hyra då, utöver eller avgiften, ligger på $4,000 per månad. Alltså ungefär 40 000 kronor.
Va?
Det låter helt bisarrt, men... Och området ligger intill det exklusiva området Long Island. Men det är liksom lite lugnare och stillsammare och inte riktigt lika känt. Närheten till havet finns överallt. Från hennes lägenhet ser man rakt ut över en marina med massor av välskötta segel och motbåtar. Området andas semester, vila och lyx. Strax efter att Anna-Lisa flyttat in i sin lägenhet så söker hon ett eftertraktat jobb på forskningsföretaget Purdue Pharmas huvudkontor i Stamford, Connecticut. Alltså företaget där både Sheila och Nelson arbetar. Ingen blir förvånad när Anna-Lisa får jobbet i hård konkurrens med många andra toppmeriterade kandidater. När hon jobbat bara några veckor på Purdue träffar hon en man. Han heter Nelson. Han är också ganska nyanställd och eftersom ingen av dem har hunnit knyta några närmare bekantskaper på jobbet så börjar de prata liksom de dras till varandra för att de båda två är lite nya. Och snart därefter börjar de dras till varandra av andra anledningar. De faller pladask för varandra. De börjar dejta. Anna-Lisa är upp över öronen förälskad. Anna-Lisa har alltid haft en bild i huvudet av vilken sorts man som skulle passa henne. Och Nelson passar in perfekt. Han är helt enkelt hennes drömman. Han är smart, allmänbildad, sportig och driven. Han är karismatisk. Och som grädde på moset är han lång och stilig. Anna-Lisa kan inte förstå att hon har haft en sån otrolig tur att hon har träffat Nelson. Det känns som att hon har landat. Hon har tagit examen och har nu ett intressant jobb och en fantastisk bostad. Tajmingen med att träffa mannen i sitt liv nu kunde inte varit bättre. Nelson bor i närheten av Stamford och det är mycket närmare jobbet än Anna-Lisa har. Men han delar lägenhet med ett par andra killar så det blir liksom naturligt att de träffas hemma hos henne. Nelsons rumskompisar börjar se mindre och mindre av Nelson ju längre in i dejtandet han och Anna-Lisa kommer. Var och varannan dag sover Nelson över hemma hos Anna-Lisa. Först flyttar hans tandborste in, sen en pyjamas. Och snart har Nelson tillräckligt med saker i hennes lägenhet så att det nästan känns som att de är sambos. Men Nelson fortsätter ha kvar sin bostad vid Stamford och fortsätter liksom att betala hyra för att ha den som, inte vet jag, backup kanske.
Ja.
Och som jag berättat är ju Anna-Lisa en kvinna mitt i karriären, eller i alla fall i början på en lovande karriär. Och hon älskar sitt jobb. Hon ser fram emot spännande jobbutmaningar. Men som jag sa så ser hon också fram emot att bilda familj. Och det finns ju ingenting som talar emot att hon kan göra både och. Anna-Lisa börjar mer och mer se Nelson i rollen som den som kommer bli hennes barns pappa. Och de har bestämt sig för att de inte ska berätta liksom, på jobbet att de är ett par. Det är onödigt att göra det redan nu. För deras kollegor, de kommer att börja skvallra, vare sig de vill eller inte. Och det skvallet kan gärna få vänta ett tag till. Men inom sina respektive familjer så är de desto öppnare med att deras förhållande börjar bli seriöst. När Anna-Lisas syster Bernadette gifter sig, då är Nelson medbjuden på bröllopet. Inte nog att han får vara med på bröllopet, han får ju även träffa Anna-Lisas stora familj och släkt. Syskon, fastrar, mostrar och kusiner. Det här är ett tydligt statement. Det här är på allvar. När Anna-Lisa är den som fångar brudbuketten när Bernadette kastar den så här baklänge som man gör, då är det som ett tecken från ovan. Att det är de som är näst på tur att gifta sig, alltså Anna-Lisa och Nelson.
Mm-hmm.
Men Anna-Lisa har ibland känt att hon och Nelson inte riktigt är på samma våglängd hela tiden. De är lika så tillvida att de båda är ambitiösa och livsglada. Men Nelson gillar att festa och Anna-Lisa är lite mer av en hemmakatt. Och framförallt känns det som att Nelson, Han är seriös, men han är inte riktigt lika ivrig att binda sig vid henne och slå sig ner och skaffa barn nu. Ibland verkar han nästan ointresserad. Men så dagen efter kommer han med rosor och hon förstår inte hur hon kunde uppfatta honom som ointresserad alls. Anna-Lis och Nelson förlovar sig. En månad efter att Anna-Lis och Nelson varit på Bernadettes bröllop så kommer de överens om att nu är det rätt tidpunkt att låta några av deras vänner få reda på deras hemlighet. Och nu har Anna-Lisa precis sökt och fått ett nytt jobb. Även det på ett medicinbolag som heter Pharmacia, och jag antar att det är svenska Pharmacia.
Jaha, det låter ju inte bättre.
Nej, och de hade båda hunnit få vänner på Perdu vid det här laget. Och eftersom Anna-Lisa inte längre jobbar där, då känns det som att men nu kan vi lika bara berätta. Och de bestämmer sig för att de ska berätta på en restaurang, att de bjuder in sina vänner till en restaurang och så berättar de där. De bokar bord onsdagen den 8 november 2002. De flesta av vännerna dyker upp på utsatt tid klockan 18.30. De flesta. Förutom Anna-Lisa och Nelson. Det är dock inte så konstigt att komma lite sent. Det har de flesta gjort någon gång, men tiden går. 10 minuter, 20 och 30. När det har gått en timme och klockan är 7:30 så ringer Anna-Lisas vän Christine till Anna-Lisas lägenhet för att höra om hon har fått förhindra av något slag. Men ingen svarar. Christine lämnar ett meddelande på telefonsvararen.
Just den här tiden också där man inte har mobiler hur som helst.
Precis, ja. De ringer ju liksom hem till hemtelefonen.
Ja. Fast det var väl ändå, vad är det, 2003?
Nej,
2002, ja.
Mm.
Då hade man väl ändå mobiltelefoner?
Ja, det är det i alla fall.
Det kanske inte var lika vanligt dock. Nu är det så konstigt om man inte har en.
Man hade ju hemtelefon kvar i alla fall.
Ja, det hade man. Ja. Ja.
Mm. Men att vänta en timme innan man ringer och frågar vad tusan. Mm.
Det beror lite på kanske hur man är.
Ja.
Gänget är först inte oroliga och faktiskt inte särskilt irriterade heller. Det kan ju faktiskt hända saker. Och om Anna-Lisa inte dyker upp, då finns det en rimlig anledning. Hon brukar alltid vara ordentlig. Gänget äter upp middagen och diskuterar sen om de skulle locka förbi Anna-Lisas lägenhet och knacka på. Och först säger de att, ja men nu, det ska vi göra. Men sen så av någon anledning som ingen kommer ihåg efteråt så bestämmer de sig för att inte åka dit. Så alla åker hem till sig själva. Men de fortsätter att försöka få tag på Anna-Lisa. Under kvällen ringer de totalt mer än 25 samtal.
Men Nelson då?
De verkar liksom, han har inte heller kommit, förlåt.
Nej,
han är inte heller där, men de ringer henne. Oklart varför.
Är det hennes kompisar?
Och så det är bådas de kompisar, kanske. Det är bådas kompisar. Men hon kanske är den som de har mer kontakt med, jag vet inte.
Han bodde ju med folk, va? Så att, kanske att de inte ville ringa hem till alla de som bodde där.
Ja.
Jag tänker annars att han ju faktiskt bor hos henne, så får de tag i henne. Eller så ringer man hem till henne så ringer man hem till de
till
båda
dem,
två, kanske.
Men det låter ju ändå som att de hade trevligt trots allt. Att det var inte enbart för dem som var där, utan det var några kompisar där som...
Nej, för jag tror inte att det var så här stor så här revilmiddag.
Nej.
Tada, vi tillsammans, utan mer att det var en trevlig middag de skulle ha, och då skulle de passa på att säga det bara.
Ja, men precis.
Men telefonsvararen registrerar i alla fall 25 samtal, alltså 25 meddelanden. Och vad de inte vet är att det tidigare den dagen hade kommit in ett samtal till 911, alltså larmcentralen. Och här kommer en del av det inspelade samtalet, och det här kommer från podden Snapped, del 2 om Sheila Davalo, samma podd som Sofia tagit ett klipp ifrån.
Yes, hello. I think the guy is attacked my neighbor.
You think someone attacked your neighbor? What is your friend's name?
I don't know her name, but she's my neighbor, and she lives in a 105.
She lives in apartment 105?
Right. I'm in 106 Harbor View. 123 Harbor View.
126 Harbor View.
123 Harbor View.
Den här personen som ringer presenterar sig inte, men hon säger att hon är en granne till Anna-Lisa Raimundo och att hon har sett en man gå in i Anna-Lisas lägenhet. Och sen har hon hört någonting som har låtit som ett våldsamt slagsmål eller misshandel eller någon typ av gräl. Och när personen som ringer ska säga vilken adress det är så säger hon typ tre olika adresser. Och verkar rätt förvirrad angående vilket nummer som Anna-Lisa bor på. Och kort därefter så lägger personen på. Speditören som har tagit emot samtalet på larmcentralen försöker ringa tillbaka. Men det visar sig att det här numret går till en betaltelefon på en restaurang som ligger några hundra meter ifrån Anna-Lisas lägenhet. Och det skickas ut två poliser och de åker först till de olika felaktiga adresserna. Och tydligen så finns det, hon bor på något som heter Harbor View. Och det finns också Harbor någonting annat.
Typ Harbor Bay,
ja,
Harbor...
Ja, precis. Så att de åker liksom Harbor. Runt lite. Ja. Den som ringer är ju som man hör allt annat än tydlig med vad adressen faktiskt är. Men till sist hittar de rätt lägenhet.
Förlåt, vad var det som den personen som ringde sa? Det här inte.
Att det var en man som...
En man som gick in i hennes grannes lägenhet. Hon påstår sig vara en granne.
Okay.
Och sen hör hon liksom någonting.
Tumult. Mm. Och sen så går hon då uppenbarligen ner till en restaurang några hundra meter bort och ringer ett samtal.
Istället för då från sin egen lägenhet.
Ja.
Oklar varför. När polisen kommer dit så har de tänkt sig att det handlar om en så här, du vet, bråk mellan ett par. Och som har urartat och blivit våldsamt. Men när de knackar på, då är det helt tyst. De hör absolut ingenting inifrån lägenheten. De ringer på dörrklockan och väntar, men ingen kommer och öppnar. Och efter att ha väntat ett tag så känner en av poliserna på dörrhandtaget. Och dörren är öppen. Långsamt öppnar de två poliserna dörren på glänt. Beredda på att behöva backa eller ta upp sina vapen. De ropar in i lägenheten att de är poliser och att de kommer komma in. Men de får fortfarande inget svar. När de öppnar dörren mer och är på väg att kliva in ser de att lägenheten är i total oordning. Möbler ligger omkullvälta. Anna-Lisa har alltid älskat växter, så hon har så jättemycket krukväxter. Och flera av dem verkar liksom ha ramlat eller kastats ner på golvet. Det ligger jord överallt och krossade liksom porslinsbitar och glas från minst en krossad vinflaska. Och annat skräp ligger i hallen. Även en 5 kilos hantel ligger där, tillsammans med en tvättkorg. Men stöket är inte det mest oroande. Klinkergolvet och väggarna är nämligen helt nedstänkta med blod. Och innanför dörren ser de, när de har öppnat den helt, en kropp. Det är en kvinna som poliserna direkt ser är död. Hon ligger fullt påklädd på rygg på hallgolvet. En kort stund efter att fler poliser kommer till platsen och spärrat av så kommer Nelson Sessler körande för att ta med Anna-Lisa till restaurangen. Han vet ju inte om det här. Där de då ska träffa de här vännerna. Nelson hajar till när han kommer närmare. Det kryllar av polisbilar och poliser runt hela lägenhetskomplexet. Det måste ha varit ett rån eller en brand på platsen, tänker han, med tanke på hur mycket utryckningsfordon som står ut med vägen. Och nu ser han att det inte bara är polisbilar. Närmast huset där Anna-Lisa bor står en ambulans. Området är avspärrat och Nelson går fram till en polis och berättar vem han är. Han är där för att besöka sin fästmö. Har de evakuerat huset eller är Anna-Lisa kvar i sin lägenhet, frågar han. Polismannen vinkar tyst till sin kollega innan han börjar prata. De två poliserna, de lindar liksom inte in vad de har att säga. Ingenting kommer att göra budskapet bättre. Det är Anna-Lisa avspärrningarna handlar om. Hon är död, berättar de. Det verkar som att hon har blivit mördad. Platsen är därför en brottsplats och Nelson får inte komma in. Under tiden Nelson försöker förstå vad det är som händer så undersöker polisen och teknikerna Anna-Lisas döda kropp och hennes lägenhet. Hon är nästan helt täckt av blod och blodet är utsmetat över golvet. Det ser ut som att det har pågått en strid där inne. Det är uppenbart att Anna-Lisa har gjort motstånd. Hon har slagits för sitt liv. Blodet verkar komma från stora sår, kanske hugg eller skärsår i huvudet och i ansiktet. Hon är som jag sa fullt påklädd, så utredarna tänker att hon nog inte utsatts för sexuellt våld. Men de kan ju inte vara helt säkra innan kroppen har tagits till rättsläkaren. Blodet är utsmetat på golvet i liksom riktning mot badrummet, som om gärningspersonerna gått in dit för att tvätta av sig efter mordet. Och de här tecknen på strid, de finns inte bara i hallen, utan de finns i hela lägenheten nästan. Möbler och blommor, allt möjligt som verkar ramla till golvet i flera av rummen. Vi kommer ju lägga upp bilder på Instagram.
Mm. Mm.
Och där finns en del, man ser inte då henne, men man ser lägenheten. Det ser ut som att det har gått igenom en orkan genom den. Blodstänken långt upp på väggarna indikerar att vem det än är som har mördat Anna-Lisa så är det en person som är känslomässigt engagerad på något sätt. Det har gått enormt våldsamt till. Och mördaren har tagit till det som på engelska ofta uttrycks som overkill. Jag vet inte vad man säger på svenska, men att den personen har tagit till mer
övervåld.
Övervåld, klart det heter det. När en person blir mördad på det här sättet så är det sällan till exempel ett inbrott som har gått snett, liksom, när inbrottstjuven har blivit överraskad eller liknande. Utan det handlar nästan alltid om att det är personligt. Så polisen arbetar redan från början efter hypotesen att gärningspersonen är någon som känner Anna-Lisa. Eller på något annat sätt tycker oerhört illa om henne. Och det här är för stort för den lokala polisen att liksom utreda. Så de kontaktar delstatspolisen. Och de har ett mobilt forensiskt labb som de parkerar precis utanför lägenheten. Det ser ut som en långtradare typ. Det är praktiskt, inte minst för att allt som liksom ligger i lägenheten måste samlas in och undersökas. Varenda skärva från porslinskrukorna måste tas om hand. Varenda blodfläck måste undersökas. Det utredaren också måste påbörja direkt är att leta efter misstänkta. Och den troligaste gärningspersonen är någon som står offret riktigt nära. En sambo, partner. Och när Nelson dyker upp vid Anna-Lisas lägenhet blir han naturligtvis direkt väldigt intressant. Utredarna ber att få prata med honom. Och när de har pratat med honom lite liksom utanför avspärrningarna så bestämmer de sig för att det är nog bättre att prata med Nelson någon annanstans där det är lugnare. De avdelar ett rum i den bakre delen av Anna-Lisas lägenhet, för det verkar vara ganska stor. Och den här delen kallas av någon anledning för båthuset.
Mm.
Det verkar vara liksom någonting som de har just i de lägenheterna där vid havet. En sak som poliserna direkt reagerar på, det är hur lugn Nelson verkar. I alla fall på utsidan. Visst, han hade tjatat om att få komma in i lägenheten, men han verkade inte riktigt chockad. Han ser ganska neutral ut. Han gråter inte, han skriker inte, han bryter inte ihop. Han ser lugn och samlad ut. Och det är kanske inte så vanligt om den man älskar och planerar en framtid med blir mördad.
Så här, hemskt, på ett väldigt hemskt sätt också.
Ja, och han verkar liksom inte bara lugn. Det verkar nästan som att han bryr sig, liksom.
Mm.
Som att han inte bryr sig med det. Hans kläder ser ut att vara helt rena. De har inga blodstänk och de är hela och ser ganska nystrukna ut. Men han kan ju hunnit byta kläder, de vet ju inte riktigt än när det här har skett. När han berättar om hur dagen har sett ut hittills ger han utredarna flera olika versioner först. Det som stämmer mellan de olika versionerna är att han, som han oftast har gjort, har sovit över hos Anna-Lisa. På morgonen hade han duschat och åkt till jobbet. Eller, alternativ nummer två, så hade de duschat tillsammans och sen hade han åkt till jobbet. Eller så hade de haft sex och sen duschat tillsammans och sen hade han åkt till jobbet. Det är väldigt oklart varför han liksom ger tre olika versioner. Men... Och i en fjärde version så berättar Nelson att förutom att han har duschat ihop och haft sex och allting, så hade han spelat lite gitarr och skrivit en låttext. Anna-Lisa skulle jobba hemma den här dagen, så hon hade liksom ingen brådska att göra sig i ordning. Nelson hade i alla versionerna givit henne en hejdåkyss och åkt mot jobbet. Han berättar att han på vägen till jobbet åkte igenom en drive-thru-restaurang som heter Donut Delight för att köpa kaffe och lite frukost. Klockan var strax efter 9 på morgonen. Kort därefter hade han kommit till jobbet och tagit sig in via sitt elektroniska personalkort och tagit hissen upp till våning 7 där han arbetade. Dagen hade varit rätt händelselös, förutom att han vid lunchtid hade gått på en föreläsning in i liksom själva byggnaden. Därför hade han köpt en snabblunch och ätit vid skrivbordet. Annars skulle han inte hinna arbeta klart, och han hade ju liksom en tid att passa på kvällen med den här middagen. Ett par gånger under eftermiddagen så hade det ringt på hans telefon, men av någon anledning hade han inte hunnit liksom svara innan signalen hade slutat. Och han har heller ingen röstbrevlåda på sin telefon, så den som ringde kunde liksom inte lämna någon meddelande.
Ja, då fick vi svar på det.
Efter att ha arbetat till klockan 5 avslutade han jobbet för dagen och satte sig i bilen för att åka hämta Anna-Lisa. Och då har han då berättat i princip om hela dagen fram tills att han kommer dit till lägenheten.
Han känns ju misstänkt, såklart, men... Samtidigt tänker jag att minnet kan ju påverkas otroligt mycket av traumatiska händelser. Och sen är det är väl ändå inte helt ovanligt att man kan vara likgiltig. Nu för sig, alltså i varenda true crime avsnitt där folk är likgiltiga, då är de ju mördare. Men, ja, men det tycker jag också är lite konstigt, just att man...
Man kan ju reagera så på chock, att ja, man blir, man blir avstängd för att klara situationen och sen...
Precis. Ja. Men det är också konstigt om man spelar och väljer att spela likgiltig, om man är skyldig.
Ja, faktiskt.
Eller hur? Då borde man ju spela någonting annat.
Exakt, det är det jag alltid tycker är så att, märkligt.
Ja, man fattar själv att man är väldigt avslöjande om man nu visar hur likgiltig man är.
Precis.
Ja, fattar.
Och när han då har berättat om sin dag så ber utredaren att, då säger att vi ska gå ut en stund och diskutera, vänta här inne så kommer vi snart. Och de har liksom svårt att få grepp om honom. Han verkar inte särskilt ledsen. Och under samtalet har de sett att han har en liten rispa på sin ena hans knoge. Det kan vara ett skärsår eller så kan det vara ett rivmärke efter en nagel. Men om det som han har berättat om sin dag stämmer så kan han inte ha mördat Anna-Lisa. Men han framstår ändå i deras ögon som ganska misstänkt. En sak som de reagerar starkt på det är att han har inte en enda gång frågat hur hon dog.
Nej.
Utredarna går ut för att se hur resten av utredningen går och de pratar ihop sig. En polis placeras utanför dörren till rummet där Nelson befinner sig. En stund senare när utredarna kommer tillbaka till rummet för att prata mer med honom, då sover han djupt. Trots att han fästmö precis har hittats brutalt mördad har Nelson alltså haft ro och somnat gott.
Det händer alltid när mina flickvänner går och blir mördade.
Ja.
Blir så trött.
Ja, blir så trött på det här.
Undersökningen av lägenheten fortsätter. Rättsläkaren får till slut undersöka Anna-Lisas kropp. Hon har precis som polisen anat blivit knivhuggen. Det var liksom ingenting, och det var så mycket blod så att de såg inte riktigt vad som hade hänt. Hon har blivit huggen i huvudet många gånger och bara i ansiktet har hon blivit huggen 9 gånger. På vänstra kinden, i käken, i nacken och på sin vänstra axel.
Oj,
sinnes.
Hon har fått ett djupt hugg bakom det ena örat och ett ännu djupare hugg i bakhuvudet. Men inget av de här huggen har varit ensamt dödande. Det som till slut har tagit Anna-Lisas liv, det var ett knivhugg i bröstkorgen. Hugget hade punkterat hennes ena lunga, skurit sönder hennes pulsåder och skadat ett revben. Och den här hanteln som jag berättade om, 5-kilos-hanteln som låg in till hennes kropp, hade använts för att slå Anna-Lisa i huvudet med full kraft flera gånger, förmodligen när hon redan var död.
Oj, oj, oj.
Det är det här övervåldet.
Ja, jag tänkte säga det. Det är så övervåld.
Ja. Och alla hugg förutom ett som var i bakhuvudet, alla hugg förutom det hade varit på Anna-Lisas framsida av kroppen. Så det hade alltså inte någon som har liksom smygit upp bakom henne på något sätt, utan någon som har stått framför henne.
Mm.
Och hypotesen är då att det är någon som har ringt på lägenheten och Anna-Lisa öppnat. Någon som hon antingen då har känt eller i alla fall känt igen.
Mm.
En annan uppgift som polisen har är ju att hitta personen som ringde larmsamtalet till 911. Det här samtalet var gjort från en telefonautomat på en restaurang och personen hade inte presenterat sig. Allt personen hade sagt var ju att de var granne till Anna-Lisa. Men det kan ju inte ha varit en särskilt nära vän eftersom personen inte riktigt hade koll på adressen.
Men inte har koll på sin egen adress.
Precis.
Då? Det är det.
Det är det som är jättekonstigt.
Okej, att man inte vet. Jag vet inte exakt vilket nummer det är som min granne bor på. Om det är några hus bort eller över gården eller någonting. Men jag vet väl min egen adress,
ja,
eller?
Ja, precis.
Hur nyinflyttad är man?
Ja,
det är mycket märkligt. Och varför inte säga sitt namn? Varför skulle en granne som först sett en person gå in i Anna-Lisas lägenhet och sen hört ljud av bråk. Varför skulle den grannen, som vi sa, ta sig till en telefonautomat i en restaurang för att ringa till 911? Varför inte bara ringa från sin egen telefon?
För samtidigt, om det var så pass mycket övervåld,
ja,
bor man vägg i vägg,
ja,
då kanske man bara, shit, jag kommer vara nästa offer.
Ja, jag behöver sticka härifrån.
Jag drar.
Så kan det vara.
Och att man inte vill bli inblandad, inte kopplad.
Och så vill
kopplad.
Man inte bli inblandad. Nej. Och kanske, vilket också i så fall skulle vara anledning till att man inte nämner sitt eget namn.
Kan det vara.
Och så kanske man är så chockad och upprörd att man har svårt att säga rätt adress.
Ja, det är sant.
Nu ska inte vi vara sådana.
Det var många, det var nästan alla förklaringar.
Varsågod.
Mm. Tack.
Hade du dem med ditt manus?
Oh ja.
Oops.
Jag hade inte ens tänkt på dem faktiskt, men det låter rimligt. När ägaren till den här restaurangen kontaktas så visar det sig att han var på plats vid tidpunkten när larmsamtalet gjordes. Men han minns inte att han har sett någon vid restaurangens telefonautomat. Så vi har alltså inget signalement, vi har bara en röst. Det går ett par dagar. Ett par spansktalande trädgårdsarbetare kontaktar polisen. De berättar att de skulle ha kommit tidigare egentligen, direkt när de hörde talas om mordet, men de är båda två rädda för polisen, så de hade tvekat. Men de kan inte låta bli att berätta det här. De berättar att dagen då Anna-Lisa mördades hade hon sett två män stå utanför hennes lägenhet ungefär vid lunchtid, i närheten av en flyttbil eller lastbil, jag vet inte, boxtruck. Någon typ av leveransbil eller någonting. Och de här männen, de såg ut att liksom stå och vänta på någonting eller någon. Och det här är inte mycket information, men det är ändå någonting. Och det stämmer till en viss del med larmsamtalet, för att den som ringde hade ju sagt att det var en man som hade gått in i Anna-Lisas lägenhet. Och då kan det vara att det var en av de här männen som gick in, eller att de två stod och väntade på en man som gick in, eller någonting sånt.
Stämde det överens med tid också, att det var vid lunch?
Ja. Utredningen fortsätter. De undersöker Anna-Lisas dator, vilka webbsidor hon har varit på, de dejtingsajter hon hade varit medlem på innan hon träffade Nelson, hennes e-mails gås igenom, alla olika sociala kontakter hon haft på nätet. De undersöker och intervjuar såklart även alla i Anna-Lisas familj, hennes vänner, bekanta, nuvarande och gamla arbetskamrater, skolkamrater. Ja, alla som någon gång har haft kontakt med henne. Men ingen kan komma på någon anledning till mordet på Anna-Lisa. Hon var omtyckt av alla. Hon hade inga fiender. Och Nelson och hon, de var så fina ihop. Anna-Lisas föräldrar, de kan verkligen inte tänka sig att han är den person som står högst upp på listan. Men det gör han. Och Nelson verkar allt annat än engagerad. Hade han verkligen älskat sin fest med Anna-Lisa? Han hade ju inte ens frågat hur hon hade dött. Är det för att han redan visste det när han kom till lägenheten? Var Nelson kanske en svartsjuk kontrollerande fästman där kontrollen slutade med mord? Och det var slutet på del 3 av det här proffskrimmet.
Oj, oj, oj. Ja, det är som en helt ny historia.
Ja.
Eller det är ju ett fall för sig. Men nu förklarar det ju varför de reagerade så.
Ja.
Just det, hon är i slutet av avsnitt 2, hon är hyresvärdinnan där. Ja. Nej, det var ett mord.
Ja.
Och att det är kvinna. Att det är hon, ja.
Mm.
Och att det hade med Nelson att göra.
Mm.
Det var spännande.
Och hur ska det här knytas samman?
Precis.
Ja, det kommer bli jätteintressant.
Och det får ni se imorgon.
Ja.
Mm. Vi hörs igen då.
Det gör vi, ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Ja, du får hoppa tillbaka lite. Ja, förlåt.
Förlåt, nej. Ja, vi förlåter.
Nej.